Frihet är ett av de värden vi håller allra högst i vår typ av liberala samhällen. Individens frihet förstås. Forskningen förväntas vara fri och journalistikens frihet anses grundläggande i en demokrati. Som friast av alla brukar ofta konstnärer och författare framstå. Kreativa människor med blick för det som skaver och med en förmåga att överraska, provocera och få oss andra att tänka och reagera. Anna Odell som psykotisk på Liljeholmsbron. Jaja Hassans dikter om religiöst förtryck. Lars Noréns pjäs 7-3 där tre interner spelade sig själva och fick framföra nazistiska åsikter på Dramatens scen. Eller Carl Michael von Hauswolfs målningar med judisk aska från ett nazistiskt koncentrationsläger. Finns det någon gräns för provokationen? Hur påverkas estetiska värden i etiskt problematiska konstprojekt? Bör konsten vara helt fri? Eller är det dags att etik pröva konst? På samma sätt som forskning måste genomgå etisk prövning innan man drar igång projekt som skulle kunna skada eller såra. Det här är filosofiska rummet Konstens frihet med konstnären Carl Michael von Hauswolf och filosoferna Jeanette Emt och Nils-Erik Sahlin. Välkomna alla tre.
Tack.
Carl Michael, i december 2012 blev det mycket uppmärksamhet kring din utställning i Lund där du i bilderna och i din färg hade blandat in aska från mördade judar i koncentrationslägret i polska Majdanek. Det blev hård kritik och utställningen stängde i förtid. Men berätta, hur tänkte du när du hade hämtat aska i det här koncentrationslägret många år tidigare och nu använde du den här askan från ugnarna i färgen? Hur tänkte du?
Ja, först och främst då samlade jag in materialet ganska långt tidigare, 1989. Och då var antagligen kontrollen på de här platserna inte speciellt stor. Det var fortfarande Warszawapakten och det var fortfarande ganska löst hållet. Och, så själva insamlandet av det här materialet var snarare en reaktion på att den här askan fortfarande kunde befinna sig kvar i de här kremeringsugnarna som också var obevakade. Och det låg ungefär som skräp där inne, så som konstnär. Så samlade jag in det här materialet. Sen hade jag det hemma i ateljén. Ja, det låg här och där i en behållare. Och glömdes bort. Men sen så gjorde ett påmint och det var där. Och sen en dag 2010 så bestämde jag för att jag måste göra någonting med det här. Det kändes inte riktigt som att man bara kunde slänga bort det. Så då gjorde jag en serie akvareller som var ganska abstrakta.
Abstrakta men vackra enligt konstkritiker som jag har lyssnat på och pratat med.
Ja, alltså mitt beslut att visa de här, det grundar sig på att det som framträdde i den här så att säga abstraktionen var någonting ganska märkligt och ganska påtagligt. Och det var som om någon ville göra sig hörd och det framträdde en slags figurer, ganska sorgsna figurer i de här bilderna. Och jag visade det för min fru och jag visade det för min gallerist här i Stockholm. Och vi beslutade oss för att visa dem därför de var så pass gripande och angelägna.
Men vilken skillnad gjorde materialet att det var just aska ifrån människor som var offer för ett folkmord och inte vilken aska som helst?
Det vet jag inte eftersom jag inte håller på med aska överhuvudtaget. Så det är möjligt att en vanlig cigarettaska kanske har samma effekt, men det har jag inte undersökt.
Men ditt syfte med att ha mänsklig aska från det här koncentrationsläget, hade du liksom ett utöver det estetiska att det blev vackra eller intressanta bilder med hjälp av aska, fanns det ett annat syfte?
Nej, syftet var snarare att se vad jag kunde göra med det. Men syftet med att visa det var att de någonstans själva sa någonting. Det fanns någon energi i den här askan. Det fanns någon som ville säga någonting. Det fanns någon som inte bara ville säga någonting om vad som hände under andra världskriget. Men även vad som händer nu för tiden runt om i världen. Och det kändes väldigt angeläget. Och syftet var bara att försöka förmedla den här idén om att saker och ting är inte, försvinner inte. Bara för att det råkar vara ett halvt sekel sedan någonting hände. Saker och ting upplöses inte. Och det märker vi också när vi håller på med EVP, alltså Electronic Voice Phenomena, röster från andra sidan.
Det kan du få berätta mer om under programmet senare. Men jag vill höra med Nils-Erik Sahlin, som ju då är filosof och konstintresserad. Hur tänker du kring konstens frihet utifrån exemplet med Hauswolfs askmålningar?
Jag tror man får ta de här lite olika exempel, för de har väldigt olika karaktär. Det här exemplet ser jag som, jag förstår att folk tycker det är problematiskt, därför att man, det är ju inte bara det att det är en hel folkgrupp, en hel religion som på något sätt kan känna sig kränkt här, utan jag tror att en del kanske skulle säga att man kan kränka de individer som har avrättats och torterats och dödats i de här lägren.
Det är ju så helt klart en kränkning av deras både mentala och fysiska integritet, eftersom de inte har lämnat samtycke till att hanteras för konstnärliga eller andra ändamål.
Så det är ett moraliskt problem att göra den här typen av bilder. Och sen är det ju också intressant det Carl Michael säger, att man tycker att askan här tillför någonting, och jag är mycket tveksam till det, att man inte skulle kunna göra liknande bilder med bara vanlig akvarellfärg eller på något annat sätt.
Jag tror det är en väldigt viktig punkt, för att om man vill bryta mot vissa etiska tabun eller regler, till exempel för konstnärliga ändamål, då är det ganska viktigt, tycker jag, att just det man gör är absolut nödvändigt för att nå den effekten man eftersträvar. Om det hade gått lika bra med någonting annat som inte var så etiskt laddat.
Men om nu Carl Michael vill uppmärksamma oss på folkmordet, på koncentrationslägernas fasor genom att använda den här askan.
Men om bilderna hade kunnat få samma suggestionskraft och vara lika gripande, gjorda med ett annat material som hade samma egenskaper, då behöver inte jag liksom mänskliga kvarlever för att bli påmind om Holocaust.
Det är ju, Jeanette har ju helt rätt. Det är ju, finns ju väldigt, väldigt många goda exempel på bilder i konsten som griper oss ordentligt och som överhuvudtaget inte har använt sig av såna här tekniker. Alltså jag har en lista här om du vill ha, men det ska vi kanske inte ta.
Nej, men är det inte just det faktum att det är mänsklig aska från Majdanek, koncentrationslägret i sydöstra Polen, som gör att de här bilderna är så starka och som skapas reaktioner, Jeanette? Hade det varit samma sak med cigarettaska eller något annat material?
Ja, om man går på utseendet efter bilderna.
Carl Michael, vad säger du?
Ja, vad ska jag säga? Men det är inte många som har sett de här bilderna. Och jag kan ju fråga om det är någon som har sett den här utställningen, de här bilderna överhuvudtaget.
Svar nej.
Nej.
Jag hade gärna velat göra det.
Och då är det ju ganska svårt att sitta och uttala sig om någonting som man inte har sett. Då är man uttalar sig om någonting som man har läst i tidningen, som media har...
Jag uttalade mig helt hypotetiskt. Ja. Om bilderna hade kunnat ha samma suggestionskraft gjorda med ett helt annat material än mänskliga kvarlevor, så borde man ha valt det. Det var helt hypotetiskt.
Carl Michael, om det är möjligt så skulle vi gärna visa en av de här bilderna på Sveriges Radios webb i samband med att det här programmet sänds.
Nu lät jag lite sur, vill jag säga. Jag vill gärna vifta flaggan för konstnärens frihet, och jag hade inte velat att någon hade försökt hindra Carl Michael i förväg, så att säga. Jag tycker det är viktigare att det kommer en debatt efteråt.
Okej, men vad innebär, konstnären har en frihet, men uppenbarligen inte så långt så att det som Carl Michael har gjort skulle falla inom den friheten, menar du, eller?
Nej, men om man talar om för det första brott mot vanliga lagar eller brott mot etiska normer, konstnärens frihet ser i första hand som en negativ frihet, att inte behöva utsättas för förhandsgranskning, prövning av något slag där någon liksom försöker utröna nyttan, värdet i förväg, utan jag tror att vi ska våga låta de konstnärliga processerna rent generellt få ha sitt spelrum, och uppstår problem av något slag så får vi ha debatter och prövningar efteråt.
Men då är alltså
för jag tycker inte att man ska överdriva på något sätt att konsten skulle vara ett samhällsproblem för att det är så vanligt att man bryter mot den här typen av normer vi har pratat om. Det är ett ytterst marginellt problem jämfört med andra.
Men då är inte konstnärens frihet är därmed inte egentligen större än min frihet eller någon annans frihet?
Jo, det är den ju. För du kan ju göra saker inom fiktiva kontexter på scener. Du kan säga saker som du inte skulle kunna stå och säga på torg. Yttrandefriheten är mycket större på grund av olika konventioner som kringgärdar konstens presentationsrum.
Carl Michael, är du av den åsikten att du som konstnär har en större frihet eller en annorlunda frihet än, låt säga, journalister eller forskare eller folk i gemen?
Som konstnär så har man en frihet, men den friheten är begränsad till konstens domäner. Vilket gör att man kan inte som konstnär träda ut över de konstnärliga principerna och de konstnärliga begreppen. Däremot kan man tänja på konsten som begrepp, och det tycker jag är intressant. Så man är ju klart begränsad till konstbegreppet. Man är till exempel inte lika fri som en forskare som visar upp bevis för någonting som man arbetar med.
Men en stor frihet inom konstens ramar, innebär det att inom galleriets fyra väggar eller inne i romanen, så att säga, inom konstens tydliga ramar, där är man fri att göra väldigt mycket, men det går inte att lyfta ut konsten ur sin kontext utan att det blir fel.
Så kan det ju inte vara. Dels det Jeanette säger, jag mycket tveksam till att man först i efterhand ska betrakta om det här var rätt eller fel eller någonting. Jag tror att man har egentligen håller på, och jag håller med Jeanette, det är kanske inte ett av de stora problemen i världen, men det är ett intressant fråga det här med konstens frihet. Därför jag tror att den här idén om den poetiska friheten som man har haft väldigt länge var en tanke om att konstnären inte måste vara precis avbilda det han eller hon ser, utan man kan ändra lite i bilden och man kan förändra. Men där finns ju också en idé om att det här förändringarna är varken goda eller onda, att det inte är något dåligt i det. Men många av de sakerna som görs i konstens namn, eller det finns många exempel som görs i konstens namn, är ju av ett slag där man, om man hade tänkt efter för, hade insett att det här skadar människor, det kränker människor och det gör definitivt inte gott.
Vad tänker du på för slags konst?
Människor som medel snarare än mål. Jag har många favoritexempel. Santiago Sierra som använde utsatta kvinnor som var narkomaner. Så ger han dem en möjlighet att få vilken drog de önskar, om han får tatuera ett streck på deras rygg.
Men det är ju helt klart att det finns såna här exempel. Men frågan var ju, ska den konstnärliga processen utsättas för en prövning innan den har påbörjats?
Men den totala friheten här, och det där kanske, jag vet inte om Jeanette och jag är oense här, eller men den totala friheten, oavsett om man har den, innebär ju egentligen någon form av moraliskt haveri. Man måste, så att säga, man har en skyldighet att tänka efter och se vad leder mina handlingar till.
Jo, men och den friheten har ju alla människor, även konstnärer.
Men bara för att förtydliga det lite grann.
Det talar vi ju inte om, utan just nu har vi bara begränsat oss till konstens frihet.
Jag håller med dig. Innan vi går ner i den diskussionen, för den är jättespännande, bara ytterligare några exempel så vi förstår ännu mer. Paul Hollander gick till en prostituerad i Baltikum. Andres Serrano gjorde Peace Christ med krucifix i urin.
Jag tänker på en del verket av performance-konstnären Chris Burden på 70-talet, till exempel Dead Man, där han lät sig placeras på en ganska vältrafikerad vägled med presenning över sig, och det var mörkt och bara fyra nödljus med 15 minuters brintid runt omkring sig, med en oerhört stark risk att han skulle bli överkörd och kanske dödad. Nu hann polisen ingripa kort, va? Men där kan man ju fråga sig, kan man utsätta andra människor för den risken?
Att köra över någon?
Ja, och kanske döden.
Och fler exempel hade du, Nils-Erik?
Ja, jag har ett som jag har gått och funderat mycket på, Nathalie Edmont, som hon använder ju djur som hon då slår ihjäl på lite olika sätt. Det kan vara möss, det kan vara kaniner och det kan vara katter. Och någon sån här katt har hon bankat ihjäl med en käpp och så skär hon huvudet av dem. Och så trär hon upp de här huvuden på en vas eller på någon, sina fingrar. Och så tar hon oerhört vackra, det måste sägas, vackra bilder av de här. Och hon säger att det här är någon obehaglig procedur och att men som konstnär måste man jobba och ifrågasätta.
Men där pekar du på något viktigt, vill jag bara säga. Det här att någonting kan vara etiskt problematiskt, rent av förkastligt, men samtidigt besitta ett estetiskt värde, till exempel skönhet. Ja. Att det ena, det etiska, inte påverkar det andra.
Du menar då kan man separera de två sakerna från varandra? Du kan ta del av det estetiska värdet i
Man kanske inte vill det om man vet hur en bild till exempel är producerad, men det är rent teoretiskt, principiellt möjligt att någonting uppfattas som vackert och samtidigt uppfattas som moraliskt problematiskt.
Ja. Carl Michael von Hauswolf, som ju är konstnär och skapare av de här askmålningarna som vi utgick ifrån. Hur tänker du kring de här två, det estetiska värdet och det etiska värdet? Hur är de relaterade till varandra? Kan man separera dem?
Ja, de är ju separerade i det att det är separata begrepp. Men konstnärer sätter ju upp etiska värden för sig själva. Det kan vara intressant att diskutera om det bara finns goda konstnärer eller om det finns både onda och goda konstnärer, om man nu ska föra in de begreppen i den här diskussionen.
Det är väl mycket troligt att det gör.
Ja, men i generellt sett så är konsten någonstans, en av dess uppgifter är att någonstans utveckla och hjälpa till och med människan, med människans överlevnad och dess utveckling, civilisationen och alltihopa. Så den ska ju någonstans ha ett gott syfte. Men,
ska konsten ha ett gott syfte?
Nej, jag vet inte riktigt. Jag tycker det själv personligen, men det är inte säkert att många andra konstnärer tycker det. Speciellt inte om man kanske är negativ inför omvärlden och hur den ser ut och vad som händer idag.
Du lyssnar på Filosofiska rummet i Sveriges Radio P1 och det handlar om konstens frihet. Våra gäster är konstnären Carl Michael von Hauswolf, som här pratar om att konsten bör vara god, och han har fått kritik för sina askmålningar med aska från ett koncentrationsläger. Vi hör också filosoferna Jeanette Emt och Nils-Erik Sahlin. Du får fortsätta utveckla dina tankar, Carl Michael.
Ja, alltså, vad jag ville bara säga var att jag som konstnär, jag sätter upp mina egna etiska regler för hur jag tycker att jag vill arbeta med konst och konstverk och hur jag vill visa dem och sådär. Sen kanske de etiska reglerna inte stämmer överens med andra människors etik. Och det kan ju mycket väl kanske trampa olika människor på tårna. I det här fallet då religiösa människor. Och jag är inte speciellt religiös själv, utan jag tycker att de flesta religiösa människor är ganska hjärntvättade.
Men det är väl fler än religiösa människor som kan bli väldigt sårade av att man använder mänskliga kvarlevor utan att be om lov?
Det kan det säkert vara. Jag har inga direkta bevis på det, men de som jag konfronteras med är snarare ganska hårt religiösa människor. Mm.
Nils-Erik Sahlin, filosof. Carl Michael säger att han som konstnär sätter upp sina egna etiska regler.
Det blir ju ett underbart samhälle om vi alla har möjlighet att sätta upp våra egna etiska regler.
Det är svårt att se någon mening i en enmansetik faktiskt, med ett etiskt system som bara gäller fem personer.
Utan det viktiga är ju alltså att vi kan hitta ett regelverk som vi kan samverka inom och där vi respekterar varandra. Och det är ju kanske de exempel, och det är det jag tycker igen är spännande med konstnärens frihet. De exempel vi tar är extremfall, det är ju otroligt mycket bra konst. Men de exempel vi tar är extremfallen, och där är det någonting som brister, dels i konsthögskolornas utbildning och analys av etiska frågor och lära blivande konstnärer tänka om de här, helt klart. och dels att i de fall vi tar så har man gått över gränser. Där sådana här saker inte skulle vara tillåtna på något annat område. Och då säger jag bara, slänga ut sig ett frihetsbegrepp och hävda att det här ger en total rätt att göra det mesta.
Men man måste ju lämna lite utrymme för någon sorts civil olydnad inom konsten också. Att man medvetet bryter mot lagar eller andra normer för att uppnå ett gott konstnärligt syfte. Då blir det ju en enskild konstnärens ansvar att hantera följden av det där också. Men
och sen tycker jag ofta tycker man, vad man finner är att man bryter de här gränserna och man gör det mer eller mindre på ett obehagligt eller sätt eller mindre obehagligt. Och sen kommer det alltid oerhört krystade förklaringar i efterhand varför det här är berättigat eller varför det inte är berättigat. Det där är lite småproblematiskt.
Carl Michael.
Jag vet inte.
Jag pratar inte om dig, Carl Michael.
Ja, du kan prata om mig också. Jag tycker alltså hela resonemanget låter, jag blir ganska intresserad av vad det är för konst som du är intresserad av och som du tycker är bra. Det är för att någonstans regelverk och sådana här ord är för mig väldigt konservativt och för tankarna bort till entitet och konst och det ska liksom censureras och det ska talas om och det ska på något sätt... Ja,
att det är på något vis moralistiskt att förkasta provokativ konst?
Ja, det blir väldigt mycket så här Vladimir Putin... idéer och konservativa idéer. Så att...
Det är ju inget bra påstående. Men,
jo, det är väl jättebra. Jag hör ju vad du säger.
Ja, men jag säger ju inte det du hör.
Men om man jämför Nils-Erik forskarens frihet med konstnärens frihet eller journalistens frihet för den delen. Du sysslar med medicinsk etik och sitter i statens medicinska etiska råd. Där är ju sakkunnig där. Om du jämför konstnärens frihet med forskarens frihet.
Skulle det här aldrig vara görbart på forskningssidan? Om man tar det här som görs ibland med djur inom konstvärlden så skulle det vara fullständigt otänkbart att någon av forskarna på biomedicinska forskarna skulle komma i närheten av detta. De skulle direkt få en reprimand eller något annat.
Men vi får inte glömma bort att den etikprövning som forskning på bland annat människa idag utsätts för finns och de normer som kringgärdar det. Därför att det har funnits ett oerhört utbrett missbruk inom vetenskapen. Mm. Inte bara då nazistisk vetenskap utan normalvetenskap. Inte bara utomlands och inte bara i Norrland utan i de här trakterna vi sitter i Lund nämligen. Och någon motsvarande grej finns inte inom konsten. Där man kan rada upp att man har gjort utbredda konstnärliga utforskningar på sårbara populationer och utnyttjat dem hur som helst. För det finns inte sådana utbredda exempel.
Men forskarens projekt blir ju ifrågasatt eller granskat, godkänt eller förkastat innan hon får sätta igång med det. Tänker du att en liknande prövning utav konst skulle alltså föregå projektet?
Absolut inte. Jag har inte några sådana tankar överhuvudtaget. Vad jag tänker
med, det var bra sagt.
Att konstnärerna kanske skulle fundera innan man hugger huvudet av en katt eller en mus och vad man sysslar med, vilka effekter det här har på andra människor. Att innan man går och hämtar aska på ett ställe som har tagit livet av oerhört många och använder det i sina bilder. Att man tänker efter, det kanske Carl Michael har gjort före. Eller om man gör ett testoffer eller någonting som Björn Nörgård. Igen, att man funderar på det moraliska i detta. Det är det enda jag säger. Och jag inte använder den konstnärliga friheten till att säga att det är enda sättet att vara kreativ på. Då tror jag man också begår våld på kreativitetsbegreppet. Kreativitet blir då någon form att göra extrema saker. Och det måste man kunna, vill en konstnär göra en kreativ sak utan att döda djur eller bryta regler.
Björn Nörgård, den danske konstnären som 1970 slaktade en häst och packade ner hästen i ett antal glasburkar. Som du nämnde.
Men tror du verkligen inte att konstnärer funderar över sådana saker och andra frågor?
Ja, det är ju en empirisk studie. Vi får ta och undersöka det.
Ja, för att jag finner osannolikt att man inte skulle fundera över sådana saker.
Jag finner det, många gör det säkert. Va? Men man kan, vad jag är ute efter här då är ju att man får ju också fråga sig, om man gör en sån här sak, vad lär den oss om djurs lidande eller vad man är ute efter? Säger den någonting mer än att den pekar på ett enskilt tillfälle? Den ger oss inte en analys av detta. Björn Nörgård ville med sitt hästoffer säga något om Vietnamkriget. Men det blir en slakt eller ett offer av en redan miserabelt skött stackars gammal häst. Men han säger inget om, ger ingen analys av Vietnamkriget och så vidare.
Men då talar du om vad som enligt din mening är ett misslyckat konstverk. I den meningen att det inte lyckas åstadkomma vad tanken var.
Är det
är det inte så? Den säger inte vad den skulle säga.
Men måste konstnären försvara sig etiskt? Måste han vara moralisk?
Måste vi alla?
Måste vi alla?
Mm. Vi måste alla ha en rimlig vardagsmoral och tänka efter.
Carl Mikael?
Vi har alla konstnärer och alla människor har ett ansvar för vad vi gör. Vi måste också ta det ansvaret för vad vi gör. Och det ska ju börja alla konstnärer göra också. Sen, hur konstnärer tänker, hur de gör. Oftast kan det vara spontana ingivelser. Jag menar, vi har ju mycket i konsthistoria med action painting på 50-talet och alltihopa. Där man på något sätt... Ibland är det meningen att man ska tänka och ibland är det meningen att man inte ska tänka. Många konsthandlare till exempel tycker bara konstnärer att de ska bara stå och göra och sen ska de komma och hämta grejerna och sälja dem. De ska inte vara med någonstans och liksom tänka. Det finns ingen anledning. Men jag tycker inte det. Det finns så många olika typer av konstnärer. Dessutom så finns det... Jag tycker om sådana här samtal och jag tycker det är alldeles för få sådana här samtal om just etik och, men det handlar också någonstans om historia och det handlar om konsthistoria och det handlar om hur mycket människor egentligen känner till om konsthistorien och för mig så verkar det som om de flesta människor runt om, inte bara i Sverige utan runt om i världen känner absolut extremt lite till om vad som har hänt i konsten de senaste 100 åren. Det gäller inte bara bildkonst utan även musik. Om jag går ut på Stureplan här och frågar folk om de vet vem Marcel Duchamp eller John Cage är, så har de flesta människor ingen aning, aldrig hört talas om de här människorna. Men de är alltså pelare i de senaste 100 årens konst.
Men om vi då namedroppar en annan klassiker, nämligen Mikhail Bachtin, den ryske språk- och litteraturforskaren som pratade om det karnevalistiska skrattet, att man måste få driva med makten och att konsten blir någon slags ventil i samhället. Är det någonting som du skulle kunna, alltså den idén, är den viktig för dig, Carl Mikael, att konsten har stor frihet eftersom den liksom blir en slags skrattspegel? Eller den...
Ja, jag tror den har det för många konstnärer. Personligen så tänker jag inte så. Personligen så gör jag väldigt mycket konst om jag själv först får ut någonting av den. Därför att jag vet inte om någon annan kommer att se konsten. Jag vet nämligen inte om någon kommer till utställning eller om någon kommer till konserten. Så därför så måste jag på något sätt undersöka själv om jag själv är intresserad av vad jag gör. Därför så är mina grejer aldrig menade som en provokation utåt sett. Men jag förstår många andra konstnärer som tar tillfället i akt för att protestera, för att visa på någonting annat. Till exempel Pussy Riot i Ryssland. Och det finns en stor frihet som konstnärerna, som kanske inte finns för konstnärerna om man tänker på Ryssland, men där konstnärerna tar sig den friheten och står för vad de gör också genom att sitta i fängelse ett tag.
Vad säger du, Nils-Erik Sahlin, den där konsten som på något vis står utanför samhällsnormerna och får oss att omvärdera våra uppfattningar, är det en uppgift för konsten?
Ja visst, det är ju helt klart att konsten kan ha som en av sina många uppgifter. Det blir ju lite konstigt om man tänker sig att den bara har en att ta upp ämnen. Men vad jag tror är att man kan göra det på ett bra sätt. Ofta ett sätt som inte gör att man... gör människor illa eller gör djur illa eller någonting.
Men bra i bemärkelsen moraliskt.
Det finns ju väldigt svenska konstnärer som har sagt väsentliga eller pekat på väsentliga problem med ondskan under årens lopp. Jan Hofström är ju en som idogt har med olika bilder. Han har en helt fantastisk, som jag nu inte kommer ihåg om den, men jag tror den heter Brödraskapet. Det kom ut fyra män från en restaurang där de har ätit, och det är en gammal svartvit bild som han har målat. Det är väldigt grå och dimmig och så, men i handen på den ena han håller en cigarett, och glöden i den cigaretten är så att man vet direkt att det här kommer att sätta världen i brand, va? Och hela där finns den här diskussionen om ondskan, krigen, det som leder fram till koncentrationslägen och sånt. Och han gör det sen i, med utgångspunkt i litteraturen, många av sina målningar. Där finns inte det här att det går till överdrift på något sätt, utan en saklig, och han pekar på moraliska problem utan att ge oss pekpinnar. Han säger, det är ett sätt att använda konsten, tycker jag, på ett funktionellt sätt.
Problemet är ju...
Ni får se, den 17 maj har vi, jag och Jan Hofström och Juan Pedro Guemberena, är ett gemensamt verk, stort verk i Vannås nere i Skåne. Och då får ni väl komma dit och se hur det fungerar.
Ska ske.
Trevligt.
Men ta exemplet Paul Hollander som vi nämnde tidigare då, som filmade sig själv när han hade sex med en prostituerad i Baltikum. Om han inte hade haft sex med en prostituerad och låtit sin flickvän filma, hade han lika effektivt kunnat säga någonting om hur alla vi svenska män är potentiella torskar som uppmuntrar sexhandel och trafficking?
Ja, alltså jag kan ju säga om Paul Hollander, han är en trevlig person, en bra konstnär. Jag behöver inte säga någonting om hans verk eller om Anna Odells eller något, men jag kan säga så här att någonstans så är det ganska intressant om en konstnär gör ett konstverk som det fortfarande pratas om, som det fortfarande diskuteras om, som det fortfarande, det dyker upp hela tiden. Det var ju nu kanske, jag vet inte, var det 15 år sedan Hollander gjorde det här verket. Men det dyker upp nu här igen, det dök upp för någon tid sedan, det dyker upp hela tiden. Och det måste ju någonstans betyda att det har någon slags form av funktion här i samhället. Sen om det är ett bra eller dåligt konstverk, det vet jag inte. Det är samma sak med Dror och Gunilla Feilers verk på Historiska museet för också kanske 10 år sedan eller när det var. Och jag vet inte om det var så bra konstverk, men det spelar ingen roll, det är ett bra konstverk därför att det pratas om det fortfarande.
Är det ett bra konstverk eller är det en bra provokation som så att säga sitter fast i minnet på människorna?
Nej, jag tror inte att man kan prata om provokation. Jag pratar bara om konstverk. Alltså provokationen kan ligga inom konstverk, den kan finnas i politiken och var som helst. En provokation, det behöver inte vara en konstnärlig handling, men som konstverk det är intressant att det fortfarande lever. Och Mm. Och sen om det är bra eller dålig konst, jag har ingen aning om. Men det lever vidare, och det gör Hollanders verk och det gör de här verken. Även, som du säger, Chris Burden och André Serrano och allihopa som har gjort verk. Mauricio Cattelan, Teresa Margolies, John Duncan.
Björn Norgårds hästoffer finns kvar på en museum i Köpenhamn.
Ja, jag menar, de lever vidare. Mm. Folk talar om dem. Det betyder någonting. Om det betyder någonting positivt eller negativt, det vet jag inte, men det betyder i alla fall att folk diskuterar och rör sig någonstans framåt till någonting, och så att säga samhället utvecklas till det bättre eller till det sämre har jag ingen aning om, men det utvecklas i alla fall med olika pelare som rör sig framåt.
Men det är ju inte frågan om det är bra eller dålig konst, det är frågan vilken typ av handling man gör här. Och som du resonerar, så för mig så kan jag ju kontra med en massa historiska handlingar som också vi talar om och som jag måste säga skulle vara väldigt glad om vi överhuvudtaget inte behövde prata om, och som har varit förskräckliga. Och Jeanette nämnde några, eller alluderade till en rad saker som har hänt i vetenskapshistorien som vi pratar om fortfarande. Vi använder den i undervisningen som varnande exempel, men det skulle varit oerhört skönt om vi inte hade behövt tala om de här. Och på dig låter det, jag är lite nyfiken, finns det någon gräns som en konstnär för dig inte får stiga över? Finns det någon gräns? En möjlig konstidé skulle ju kunna vara att släppa en rejäl bomb för att visa på krig och förintelse, elände i konstens namn. Skulle det vara det är sådana här extremexempel, skulle det vara en gräns? Eller var går gränsen för vad du själv kan tänka dig göra?
Nils-Erik Selin frågar Carl Michael von Hauswolf.
Ja, nej, gränsen för mig, personligen så går det ju någonstans. Jag har ju en moral, en etik, och sen finns det ju också lagar att hålla sig till. Och till exempel, först och främst man bryter mot lagen, så alltså Sveriges lag, så får man ju ta de smällarna. Men självklart så har jag en egen gräns för vad jag vill göra och inte göra. Och jag är inte intresserad av till exempel att jag sätter gränser vid att förnedra inte bara människor utan djur, och jag menar, jag har en ganska stor värdnad för livet och är inte alls intresserad av att till exempel, det är många i diskussionerna, så är det många som har frågat då, ja, kan man ta livet av någon som ett konstverk till exempel, och det är ganska intressant för min del är det uteslutet. Och jag tror för...
Är det moraliskt uteslutet eller är det konstnärligt uteslutet? Skulle något upphöra att vara konst om man försökte göra det?
Ta livet av någon?
Ja.
Om det upphör... Nej, men det kan inte upphöra att vara konst om det görs i en konstkontext.
Okej.
Men däremot...
Kan du döda någon i en konstkontext?
Nej, nej. Nej, nej, inte varken människor eller djur eller ja, knappt faktiskt morötter om man säger så. Så jag har ganska klara regler för min egen konst. Men jag utgår väl ifrån att man inte ska göra mot någon annan det som man inte vill att någon annan ska göra mot en själv. Om man nu ser det till människor och så. Så det finns för mig, min egen del, klara regler. Och jag tror det finns det för de flesta konstnärer. De flesta konstnärer är ganska medvetna om det här. Och jag tror inte de vill... varken utsätta andra människor för någon slags form av lidande. Jag tror det finns en brist i yngre konstnärer att de någonstans inte riktigt känner till igen den här konsthistorien, att det är väldigt många verk som upprepar sig därför att de inte känner till vad som hänt tidigare, typ Vinaktionisterna eller Chris Burden eller någon annan utav de här 60-70-tals performance- och aktionskonstnärerna. Dels för att det kanske är svårt att få tag på information om det, men i ett konstbibliotek är det inte så svårt.
Så avslutar vi filosofiska rummet om konstens frihet, en fortfarande ganska oklar gräns. Vi har hört Carl Michael von Hauswolf, konstnär och skapare av med askmålningarna som var på en utställning i Lund, en utställning som stängdes i förtid. Vi har också hört Jeanette Emt, filosof, och Nils-Erik Selin, även han filosof, professor i medicinsk etik. Tekniker idag, Mattias Miselli, filosofiska rummets producent heter Thomas Lunderqvist och jag heter Lars Mogensen.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av Lokat Media.